Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Stor nyhet i veckan. Kylie Jenner har släppt ett eget klädmärke. Skoja, jag är väldigt besviken.
Ja, jag har faktiskt inte tittat så mycket på hennes plagg, men du har recenserat.
Jag har recenserat allting i faux leather, alltså plastmaterial.
Vad eco-friendly av henne.
Jag tror att hon tänker att veganerna inte ska bli arga.
Just det.
Och för att det gör det ju mycket billigare, för det ska vara affordable luxury.
Jag skulle precis säga affordable luxury. Hur affordable är det?
Ändå ganska, den där kappan som såg ut att kunna vara väldigt dyr. Jag tror att den kostade typ $200.
Okej. Okay.
Vilket ändå är ett bra pris för en stor låtsasläderjacka.
Verkligen.
Men det är, man kan ju inte bära låtsasläderbyxor eller en tight klänning. Det materialet håller ju inte länge och det blir svettigt.
Nej, det är så någon annan influencer som jag inte ens vet vad hennes namn är. För jag vet inte vad hon heter egentligen. Jag vet inte vad hon har gjort. Men hon hade släppt något klädesmärke nu också i veckan. Hon hade inte satsat på affordable luxury. Hennes väska kostade 8000.
Men det är väl framför allt med, om man inte kan uppnå Kylies volymer, så kanske man inte kan sälja särskilt billiga kläder. Men hon försökte ju skapa ett inte underkläder, men bikinimärke, badklädesmärke, som bara varade i några månader för att hon blev totalt ratad för kvaliteten. Jag tror att hon har lärt sig väldigt mycket av det. Kardashians generellt sett har lärt sig väldigt mycket av sina business ventures på sistone, både för att Skims har gått så extremt bra och det verkar som en Good American, alltså Khloe Kardashians märke också, det går bra för det.
Jag kommer ihåg att de hade concession på Selfridges.
Det gick Good American?
Det gick väldigt bra.
Jag tror att det går väldigt bra och verkar som att hon får bra recensioner av hennes klädesplagg, men någon gång, och det här provoceras jag av i allmänhet när det kommer till kändisar och influencers, att de kallar sig entreprenörer.
Just det.
Och de får så himla mycket cred. Jag ska bara flytta på dem för jag sitter mitt i en växt. De får så himla mycket cred för att de är entreprenörer först och främst. Om man skulle skriva en lista av alla deras företagsidéer som har gått åt helvete, till exempel.
Så är de inte så successful.
Nej, precis. De gjorde ett Kardashian credit card.
Apparna.
De hade ju sina egna appar.
En per tjeja, så att säga.
Kylie och Kendall hade också någon klädmärke.
Don't speak ill of that one. Det var faktiskt i samarbete med Topshop.
Okej, förlåt mig. Men de har gjort så himla mycket skräp genom åren. Och sen, men jag antar att det är väl så många jobbar, att de testar massa saker. Och sen om en sak blir en megasuccé
så kör de på den. Ja, men vet du vad jag är lite chockad över? Att Kim K fortfarande har igång sitt mobilspel.
Ja,
I
men
really
det
want to know who's playing.
Nej, men det är inte så konstigt. Det var ju en av kanske hennes första enorma succé. Hon tjänade ju en miljard på det.
Jag spelade.
Så helt värdelösa är de väl inte. Men kändisar generellt sett, varje gång de lanserar något nytt märke så är det samma sak man har hört talas om innan. Jag bara tänker, hade man haft de resurserna så hade man kunnat workshop some ideas och komma på någonting som är nytänkande och och smart och well executed. Men 9 gånger av 10 så är en besvikelse.
Ja, men jag känner också att hade jag varit de som betalade henne multum för att hon skulle vara the acne girl.
Mm.
Och sen kommer hon med sin egna affordable luxury version av clearly inspired by
acne.
Acne. Det är ju samma hörna av kund som hon vill lean into med det hon har gjort, det lilla jag har sett. Det är ju bra för henne är det ju supersmart, men jag vet inte hur glad acne är.
Men det måste vara någonting som de kom överens om. Mm. Att de har att de visste kontakten. Om att de skulle göra det. Mm. Alltså, vi syftar då på Kylie Jenner som har siktat utåt för acnes senaste kampanj. De måste ju ha diskuterat att Kylie gör en rebrand just nu.
Mm.
Hon har rasat jättemycket i vikt nu. Hon är smalare än någonsin. Hon är coolare. Hon kommer vara med i tv-serien lite mer än vad hon brukar. Hon är the new it girl.
Mm.
Och de försöker relaunch her som the it girl som hon egentligen alltid varit. Hon har mest it girl-kvalitet av systrarna. Och de la fram där som förslag till acne och de nappade och sen blir det ett sätt att etablera henne som en fashion-tjej. Mm. Lite som typ Bianca Ingrosso och Gina Tricot. Men det är ju samma typ delägare eller sonen till grundare av Gina Tricot som nu också är delägare i hennes Bianca Ingrossos klädmärke.
Mm. Så undrar om Acne har någonting att göra med hennes...
Eventuellt. De maybe. Kanske erbjöd de shares
consultants.
I Kai. Hennes klädmärke. Jag tror i och för sig att det kommer att gå bra.
Mm. Kul.
Mm.
Grattis.
Annars då?
Nej. Nej.
Nej. Ja, precis innan vi började spela in så berättade jag om en stor insikt jag kommer till nu i veckan.
Mm, att bögar kan bli botade.
När jag lyssnade på en podd om gay conversion therapy om väldigt, väldigt katolska personer som är homosexuella.
Mm.
Och sättet de förklarade på var enlightening för mig.
Därför,
det de säger var då utifrån deras perspektiv var det de två alternativen om man är en väldigt god religiös katolik var antingen så bildar man familj med någon av motsatt kön och för de personer i den här podcasten så var det helt, det känns som en omöjlig sak att de skulle leva.
De dör hellre än att leva med en
ja,
kvinna.
Typ, eller i det här fallet så var det en tjej också.
Just det.
Som framförallt handlade om. Kolla upp vad den hette. Den var väldigt bra. Jag kan rekommendera den. Den hette Dear Alana.
Mm.
Men det andra alternativet, förutom familj, är att bli munk, nunna eller präst.
Kloster.
Därav att jag tror, utifrån det de sa, att i princip alla som väljer den riktningen i livet eventuellt är homosexuella. Det är liksom de som insåg jag vägrar att bilda familj. Mitt enda alternativ är att bli präst.
Mm. Jag tror kanske inte att alla är det på ett kloster. Men jag hoppas ju och tror att jag kanske har lite mer tur där än i omklädningsrummet på Sats.
Ja, enligt statistik baserat på just nu min magkänsla baserat på källan den här podcasten så tror jag du hade älskat att vara munk.
Nej, men jag har ju faktiskt pratat om det innan att jag funderar på att ta en sån retreat.
Mm.
Det är inte en retreat utan man är där och typ hjälper till och så på ett kloster. Men det hade varit så mysigt. Mitt på sommaren, franskt kloster, en massa munkar. Jag inbillar mig att de är liksom unga.
Mm,
well groomed.
Well groomed?
Alltså jag menar fint hår.
Den munkfrillan, bara hår på sidan.
Yes.
Det är
nej, men de ser bara snygga ut. Jag tänker att det hade varit otroligt. Jag tror att jag måste googla mer på detta.
Jag tror att det här...
Eller så bara gå i kloster. Jag är helt ärligt överväger att gå i kloster.
Mm, jag vet inte om det hade kunnat bli så extremt troende. Sättet de här var troende på. De är såna perfektionister.
Mm, som... Menar du inte att jag är perfektionist?
Inte på sättet de var...
Nej, jag vet. Men jag vill bara typ kunna bli religiös. Det hade varit så otroligt skönt.
Mm.
Och bara typ kunna gå upp i någonting så mycket.
Mm.
Och typ också när det då... Jag vet inte. Typ som det är nu. När allting bara känns liksom i världen lite pissigt. För att vara mild. Alltså, det känns som att hade man då haft en tro så hade man kunnat vända sig åtminstone åt det hållet. Mm. Och på något sätt känna att man gjorde någonting. Mm. Står du vad jag menar?
Ja, eller att känna att det finns en plan. Att mm. man har någon att luta sig mot.
Ja.
Det finns en mening med allt.
Nu är det bara så alltså verkligen, inte 10 timmar om dagen. Det var ju att ta i lite. Men alltså jag har ju nu nått den nivån med skollarna på TikTok. Att jag får upp den här lilla kvinnan.
Hon som säger, Bysfra.
Ja, lilla kvinnan, hon är ju en känd influencer. Jag vet bara inte vad hon heter.
Hon är ju liten i mobilen.
Hon är liten i mobilen. Ja. Och så säger hon till mig att nu är det dags att ta lite tid. För att nu paus, för nu har det varit mycket skärmtid. Den får jag upp varje dag.
Saknar honom länge sedan jag såg. Men vet du vem som är religiös?
Nej.
Britney Spears.
Oh, bless her heart. Det här avsnittet så har vi valt att vi ska prata lite om Britney Spears bok.
Inte bara så lite.
Nej, vi ska faktiskt gå igenom boken med. Jag har på mina läsglasögon. Nej, det är mina glasögon jag har på mig dagen runt. Men jag ser extra akademisk ut.
Mm, det ser jättesmart ut.
Tack.
Vi ska testa något nytt.
Mm.
Att sammanfatta boken.
Ja, det här är också väldigt spännande val av två människor som inte kan läsa sina egna texter. Mm. Så det ska bli extra spännande att se att vi nu ska försöka läsa en bok för er. Vi ska inte läsa rakt av, men vi ska ändå citera lite.
Jag tycker framförallt synd de personer som kommer klippa det här.
Ja, det var ju jag då. Mm.
Men
but sure, we try.
Den här boken är tillägnad hennes pojkar som är hennes livs största kärlek. Någonting som hon återkommer till väldigt mycket i boken. Hur mycket hon älskar dem. Hur de är de enda som gav henne mening under en lång period än idag. Vi vet ju att hennes pojkar inte vill träffa henne idag.
Gud, alltså fortfarande flashbacks till de vidriga ljudklippen.
Ja, där hon skäller ut hennes son i bilen.
Ja, och sen är det en också när han filmar när hon kommer in i rummet. När de är hemma. Och hon liksom skäller ut honom igen. På väldigt reasonable grejer ska tilläggas.
Ja, jag har fan med
att hon är liksom en mamma som är mammig.
Och som säger typ, jag är din mamma, du ska lyssna på mig.
Ja, men så här, jag är en vuxen kvinna, jag är din mamma, respektera mig. Och de är så, tihi.
Men det verkar ju som det senaste vi hade var att hon var väldigt arg på dem och typ lite snackade skit om dem. På
ja, men sen gick väl de också live. Det är också flashback.
Mm, mm. Men hon älskar dem såklart jättemycket och den här boken är till dem. Boken inleds med kapitel om hennes barndom. Då hon berättar att sjunga förde henne till en gudomlig närvaro.
Angående att vara religiös.
Mm. Hon, alltså det som jag tycker är svårt i allmänhet när det kommer till barnstjärnor är att hon pratar om att hon älskade att uppträda och det var hennes verklighetsflykt, vilket var precis det hon behövde för att hennes föräldrar bråkade väldigt mycket. Det var kaos i hennes hem, vilket vi säkert återkommer till. Men det hon beskriver är ett helt vanligt barn. Alla barn leker och dansar och sjunger.
Och vill synas och få uppmärksamhet.
Och vill synas och höras och flyr från verkligheten.
Vet du vad? Vi säger alla barn. För att du var så. Jag var så. Var alla barn så?
Nej, men att leka är en form av verklighetsflykt. Och det som är återkommande i alla barnstjärnors memoarer är
att de tänker att det är det som är
I was not like other kids. I loved attention and singing and dancing.
And they knew I was going to be a star.
I was a star. That's why my mom booked auditions for me when I was 11 months old.
Yeah.
Det är liksom, okay, you're describing a child.
Mm-hmm.
Hon berättar om hennes familjehistorik. Mm. Bland annat hennes farmors barn dog 3 dagar efter födseln.
Mm.
Farfan skickade henne till ett sjukhus. Ett mentalsjukhus där de gav henne litium.
Mm.
Där kan vi lägga på minnet.
Mm.
Hon sköt sig själv sen till döds med ett hagelgevär vid sin lille sons grav 8 år efter hans död. Och sen så beskriver hon hennes farfar som inte var en så nice person. Och hon har väldigt mycket förståelse för sin egna pappa och varför han blev som han blev.
Mot henne liksom senare i livet.
Med tanke på hans relation då till Britneys farfar. För han pushade sina barn extremt mycket. Var
perfektionister.
Var en bara rakt igenom vidrig pappa. Och det här är då ett arv som Britneys egna pappa sen har fört vidare till henne.
Mm.
Hon beskriver att hennes mamma och pappa kom från två skilda världar. Mamman från en elegant och sofistikerad familj i London tydligen.
Det här var så spännande.
Mm. Eller nej, det var hennes mormor som kom från den här eleganta familjen. Träffade en amerikansk soldat och hamnade i en håla i USA och exakt. Blev väldigt besviken.
Och fick aldrig lov att åka tillbaka.
Nej.
För att då skulle hon aldrig vilja komma tillbaka till Amerika igen.
Och när hennes föräldrar träffades så var hennes pappa enastående bra på sport. Vilket är någonting som han sen pressade sina barn, framförallt
brodern.
Brittnys bror.
Mm.
Jättehårt pressade han honom i sportsammanhang.
Enligt samstämmiga uppgifter byggdes deras relation på ömsesidig attraktion och
gemensam äventyrslystnad. Vad tycker du om översättningen i den här boken, Max?
Den har ju saker att be om mer om.
Be om mer om? Var det du som översatte
boken? Som översatte boken. Nej, men det är ju kanske inte den bästa översättningen man har varit med om.
Nej, det är ChatGPT.
Det är ju inte en svensk människa som har tolkat.
Det är vissa, det var någon mening då ordet läste var i nutid.
Ja.
Medan den andra typ sjung var i dåtid.
Nej, men
då
det
tänker jag
att
det är ordet
gånger.
Read, alltså läsa. Som stavas likadant i nutid och dåtid. Jag bara, det här är rakt av AI som har översatt och missförstod just det ordet.
Nej, men jag menar, Google Translate har varit framme här.
Google Translate, 2018 ringde.
Jag vill djupdyka lite i lite andra saker som hon ibland vill att belysa ut i boken.
Mm.
Som kanske inte riktigt tillför, ska vi säga, så mycket för själva storylinen, eller som kanske inte säger så mycket om hennes liv.
Mm.
Men jag gillar till exempel en evig ström av muskulösa killar gick ut och in på gymmet och spände musklerna i speglarna under den fluorescerande belysningen.
Det är jättemånga detaljer som just den meningen känns som det var en ghostwriter som skrev, som hade feeling.
Som hade lite kul.
Ville blomma ut med orden.
Ja. Yeah.
Men man känner också att även om det är, jag tror inte att det är Britney som har suttit ner och skrivit den här.
Det är också
men
en beskrivning av gymmet som hennes pappa drev, ska tilläggas.
Det är en bög som har skrivit på. Det är väldigt mycket fokus på hur snygga folk är i boken.
Ja.
Varje gång hon beskriver en kvinna som hon tycker är vacker så går hon in i noggrann detalj på
hårfärg.
Och bara så petit eller så späd och så vacker. Bland annat beskriver hon hennes farmor och chockerande vacker.
Mm.
Hon beskriver också olika kvinnliga popartister som hon tycker om. Väldigt fint.
Ja, och de hon inte tycker om. Maybe not the same way.
Christina Aguilera.
Christina Aguilera.
Men det är då man känner att boken ändå är i alla fall inspelad av henne då i ett långt röstmemo. För att alltså, det är sådana detaljer som ingen annan skulle inkludera.
Nej, alltså jag är övertygad om att min spaning om att det är ett enda långt voice memo.
Yes.
Det är så det har gått till. Hon har bara babblat igenom hela sitt liv. Och sen har någon stackare fått skriva ner det.
Ja.
Eller så är det ChatGPT som har transkriberat den stackars voice memoen också.
Pappan dricker väldigt mycket. Hon säger att han själv medicinerade säkert efter hans barndom. Och för mig var det allra sorgligaste att jag alltid bara hade önskat mig en pappa som älskade mig precis som jag var. Någon som sa, jag älskar dig, punkt slut. Du kan göra vad som helst i detta nu. Jag skulle ändå älska dig villkorslöst. Hjärtfarande mening med tanke på att det var inte alls det hon någonsin fick under hela sin uppväxt. När hon var 5 år så ställde hon upp i en lokal danstävling och vann. Och efter det så började hennes mamma ta med henne på tävlingar över hela regionen.
Här tyckte jag också att det var intressant att hon började jobba extra. Och the math was sort of mathing. När jag läste det här. Men jag fick det till att hon alltså är 9 år gammal.
Mm.
När hon börjar jobba på en skaldjursrestaurang.
Jajamän.
För att, citat, dra mitt strå till stacken.
Mm.
Jag har 2 känslor över den här delen i hennes liv. 1. Om det stämmer. Fruktansvärt. Barnarbete. Om det inte stämmer. Livlig fantasi. Låter som att jag läser en början till en musikal.
Jag tror att det stämmer, men jag tror kanske inte att hon jobbade så himla hårt.
Tror du inte?
Kanske fick slänga räkskal. Jag tycker ändå var kul att höra att hon haft ett vanligt jobb någon gång i sitt liv.
Att hon var 9 och hade ett vanligt jobb vet jag inte om vi tycker att vi ska.
Men vet du vad som jag tycker är betydligt mycket värre?
Att hon började dricka när hon var 12 med sin mamma.
Ja. Ja, men innan allt det här så är hon ju med i Mickey Mouse Club. Hennes föräldrar såg en tidningsannons om en öppen provspelning för nya Mickey Mouse Club.
Mm.
Och det är mer än 2000 barn på plats. Hon beskriver hur hon träffar Christina Aguilera. Hon får först inte rollen för hon är för ung. Men nästa gång de är på audition så får hon såklart rollen. I och med att vi vet det idag. Efter tv-showen slutar. Mm-hmm. Efter 1,5 år så går hon tillbaka och lever ett ganska vanligt liv. Och det är här vi kommer till.
Barnalkoholism.
Exakt. Mm-hmm. När hon gick i 8:e klass började mamma och jag bara på skoj åka den 2 timmar långa vägen från Kentwood till Biloxi.
Mississippi. Och när de var där så brukade de dricka alla barns favorit, skriver inte hon, men det lade jag till själv. Alla barns favoritdrink, daiquiris.
Mm.
Det är alltså jordgubb.
Med alkoholen.
Mm. Vi kallade våra cocktails för toddies.
Jag älskade att jag tilläts ta ett glas tillsammans med mamma.
Och viktigt, hon tycker ju inte att det är på ett dåligt sätt som hur hon pratar om pappans drickande. För när pappan dricker så blev han deprimerad och slöt sig för omvärlden. Men de blev minsann gladare, livliga och äventyrliga.
Ja, och hon säger också att vi...
Nej, alltså förlåt, vi måste läsa vidare här. En del av mina bästa stunder med mamma var de där resorna vi gjorde till stranden med min syster. Redan i bilen så läppade jag på en pytteliten White Russian.
Hon har alltså typ 13 år här.
Jag tyckte det smakade som glass när en sådan drink hade precis rätt mängd krossad is, grädde och socker och inte allt för mycket alkohol, så var det alldeles himmelskt gott. Vet du vad det här påminner mig om?
Nej.
Kommer du ihåg Honey Boo Boo?
Oh, gud, han är så sad.
Och hennes... hon drack ju en speciell juice som mamman gav henne. För att hon skulle få energi. Oh, när hon skulle göra de här tävlingarna. It's giving kind of the same vibe.
If your memoir is giving Honey Boo Boo, then honey, I'm worried for you.
Ja.
Men så hon säger att mitt i allt det här som ni då hör, alltså mörkret under hennes barndom, så fanns det ändå massor av glädje i hennes barndom. Glädjen är...
att dricka med sin mamma!
Nej, hon är 13 år.
Perfekt.
Hon börjar även att röka tillsammans med kompisar.
Mm-hmm.
Och i den åldern så var hon väldigt framåt när det gällde killar. Hon börjar umgås med killarna i hennes storebrors klass. Hans sista skolår började jag också dejta hans bästa kompis och förlorade oskulden till honom. Och det här nämner jag just för att hennes oskuld blir en stor grej sen när hon blir världskänd popartist. För hennes managers tycker det vore bra om hon brandar sig som a virgin.
Perfekt.
Den här tiden i hennes liv är underbart normal. Det är jag glad för hennes skull att den var. Men hon saknade att framträda. Så vad gör hon?
Hon skickar in en demo. Ja, men och hon blev ju signad direkt. Crash, boom, bong, sa hon ett skivkontrakt.
Ja, och de ville att hon skulle in i musikstudion direkt. Sen skriver hon, ärligt, jag hade noll koll. Och här kommer The Swedish Representation in för hon träffar en svensk producent vid namnet Max Martin. Men sen är det inte jättemycket mer mention av Sverige.
Nej, hon säger, citat, märkte knappt skillnaden mellan det och New Jersey.
För när hon var i Sverige för att spela in albumet så var hon ju bara i musikstudion.
Hon fick inte ens se Gamla stan, Michelle.
Hon besökte inte ens slottet.
Jag tror också att hon var i den här studion som heter I Skärma Brink. Vad mysigt.
Det förstår jag att det kändes som New Jersey.
Kan vi ställa Branda Skärma Brink som Sveriges New Jersey?
Alltså under den här middagen med Max Martin också så börjar duken på bordet brinna.
Jättekonstigt. Men nu är det dags för musikvideo.
Ja.
Och skivbolaget presenterar ett koncept för Baby One More Time. Där hon alltså då skulle spela en futuristisk astronaut. I demoversionen visade mig såg jag ut som en Power Ranger. Men Britney, hon har gjort en demografisk undersökning om vad hennes fans som
baserat
inte ens har hört
på
hennes
egna kön och ålder.
Just det. Att den sortens image sa mig ingenting. Och jag hade en känsla av att min publik inte heller skulle relatera till den. Jag sa åt cheferna på bolaget att jag trodde att folk heller skulle se mig och mina kompisar sitta i skolan och vara uttråkade. Men sedan, så fort skolklockan ringde, pang, då skulle vi börja dansa.
Geni.
Geni.
Och det är därför i sådana möten på skivbolag så behövs det personer som representerar demografin som musikvideon ska nå ut till. Till exempel tjejer.
Men i periferin av allting så har vi en viss person som hon hänger med hela tiden.
Det har vi verkligen, för hon är förband till NSYNC.
Det är alltså Justin Timberlake som är med henne fortfarande. Mm. Och det ska tilläggas att tidigare i boken så pratar hon väldigt mycket om att hon är nära vän med familjen under Mickey Mouse Club. Mm. Alltså liksom hans mamma och pappa, de reser tillsammans, bla bla bla.
Och det förblir hon.
Ja.
Ganska snart insåg jag att jag var upp över öronen förälskad i honom. Så förälskad att det var direkt patetiskt.
Till exempel som när hon inte reagerar på att han beter sig, ska vi säga, questionable under en resa i en så. Förlåt, vad är det hon säger? Ett område hon aldrig har besökt för.
De syftar på ett Brooklyn eller Harlem. Hans grupp NSYNC var vad folk på den tiden gärna kallade so pimp. Det var vita killar som älskade hiphop. För mig var det just den grejen som särskilde dem från Backstreet Boys, som var väldigt medvetet, verkade vilja presentera sig som en vit grupp. NSYNC hängde med svarta artister. Ibland tyckte jag att de ansträngde sig allt för mycket för att försöka passa in.
Det blev alltså lite för mycket kulturell appropriering, kände hon där eller?
Det känns dock inte som att det är riktigt den kommentaren det hon gör.
Nej.
Men...
men en dag så var de ute och vandrade då alltså, och rakt emot dem kom en kille med en jättelik och citat superblingig medaljong. Han flankerade så två gigantiska medaljong. Han flankerade så två ganska säkerhetsfaktor. Jay blev alldeles till sig och med väldigt hög röst sa han:
oh yeah, faux shiz, genuine, läget polan.
Så jag mår så dåligt.
Det är så kul att hon inkluderade det.
Hon är verkligen ute efter att assassinate hans karaktär i den här boken. Det ska gudarna veta.
Sannoliken. Och det är under den här perioden som hon börjar lägga märke till skillnaden mellan hur medierna är mot henne, journalister och så vidare, jämfört med Justin Timberlake. Till exempel att de kommenterar på att hon klär sig för sexigt, en dålig föredöme för unga människor. Alltihop kändes uppskakande. Och det var mitt första verkliga möte med en backlash som skulle pågå i åratal.
Hon fortsätter: jag fattade aldrig riktigt vad alla de här kritiska människorna ansåg att jag egentligen borde göra. Försöka bli en ny Bob Dylan.
Slay.
Hon börjar också ta Prozac.
Mm, det nämner hon där igen. Så, en liten detalj.
Och det är också här hon har sin Pepsi-era, Crossroads-era, där hon skådespelar lite. Mm. Och är, citat, en version av metodskådespeleri. Jag låter bara den vara där. Så, if you know, you know.
Hon leddes in i rollerna lite väl mycket.
Umpetitt för mycket. Mm.
Och när hon tänker tillbaka på den här tiden så inser hon att hon levde sin dröm.
Mm.
Hon var också väldigt kär i Justin Timberlake. De bodde tydligen tillsammans i ett hus i Orlando.
Det är alltså Disney World. Det gäller att vara nära.
Varför? Kommer han därifrån?
Nej, det är därför det är så otroligt random.
Också Tennessee kan
jag. Ja, varför bor de i Orlando? Anyways.
Men han var ju också otrogen.
Mm.
Hon lät det passera. Kanske eftersom jag var så översvallande kär.
Mm. En gång under tiden vi dejtade blev jag gravid. Men Justin ville ju inte ha barn.
Nej.
Hade hon fått välja, säger hon, en abort var inte något jag någonsin kunde ha trott att jag skulle välja frivilligt. Men med tanke på omständigheterna var det just det vi valde.
Mm. Det har ju verkligen blivit skriverier kring, förmodligen för att det är så politiskt laddat i USA.
Mm.
Jag tycker hon beskriver det här utan att kasta honom under bussen för mycket. Dock vi kommer till en viss detalj.
Mm-hmm.
Så tycker jag att hon mer pratar om att det var ett svårt beslut.
Mm.
Men att det ändå var ett relativt ömsesidigt beslut utifrån förutsättningarna.
Exakt.
Det som hon däremot ångrar och som var extremt hjärtskärande att läsa var...
Och galet att de väljer att göra så här.
Så att de är så unga, så naiva.
Mm.
Men de väljer att göra aborten hemma, för hade de gjort det på ett sjukhus så hade paparazzin märkt det.
Mm.
Och därav så gör de det utan smärtlindring. Och beroende på när under graviditeten man gör aborten så kan det göra fruktansvärt ont. Mm. Ligger man inne på sjukhus så får man morfin mot smärtan. Jag låg på golvet och skrek och grät. Det borde ha gett mig bedövning, tänkte jag. Vad gjorde Justin Timberlake?
Han tänker att det mest läkande vi har på planeten jorden är musik.
Mm.
Så han går ut ur badrummet, hämtar en gitarr, kommer tillbaka lägger sig på golvet och börjar plinka.
Spela lite Wonderwall.
Den fanns ju inte då.
Men hade den funnits, hade det varit.
Jag tror att han gav en acoustic rendition av en NSYNC-låt.
Mm. Bye, bye, bye. Backstreet Boys.
Ja. Keep trying.
Spela en Christina Aguilera-låt.
Genie in a bottle, baby.
Oh, underbar.
Det var en väldigt konstig version av den jag precis sjöng.
Genie in a bottle, baby. Come, come, come on, let me out.
Varför skulle han sjunga den så glatt? You can rub me the right way, honey.
You can rub me the right way, honey.
Anyways. Just det. Tråkigt att det händer, såklart. Då går vi vidare till när hon blir dumpad.
Mm.
Hur avslutar han förhållandet, Michelle?
Det blir ett sms.
Det blir It's ett over. Sms. Jag vill verkligen veta varför jag har valt att stryka under meningen. Jag bara låg på sängen och stirrade upp i taket. Av allt hon ger oss i denna bok så tyckte Max, den meningen har något. Jag låg på sängen och stirrade upp i taket. Så dumt. Ja, men Justin flyger ju till Louisiana för att hälsa på henne. För att hon mår ju jättedåligt efter att ha blivit dumpad. Och då så tänker han att istället för att säga det med ett sms som han redan har gjort. Så vill han göra det lite bättre och ger henne ett långt brev. Som han alltså då har skrivit och ramat in. Och då tänker, just det, det har jag fortfarande under sängen. Och i slutet står det, jag blir gråtfärdig när jag tänker på det. Jag kan inte andas utan dig. Why frame it?
Why frame it?
Det är...
Alltså kontrasten mellan ett sms där det står it's over, punkt. Och sen ett brev som man har ramat in. Stor kontrast.
Också att flyga till Louisiana.
Och det är egentligen här saker och ting börjar att gå ut för hennes psykiska hälsa. Hon ger sig själv inte tid och hennes skivbolag och alla personer som tjänar pengar på henne ger inte henne tid för att bearbeta det här. Och hon börjar turnera, det går otroligt för hennes karriär, men hon mår piss. Sen så släpper Justin albumet Justified.
Mm.
Och det är här han släpper videon till Cry Me a River, men kvinnan som ser exakt ut som Britney Spears är otrogen mot honom. Nyhetsmedia beskrivs jag ofta som den otrogna slampan som hade krossat hjärtat på USAs guldgosse nummer ett. Sanningen, jag var knäckt hemma i Louisiana medan han glatt sprang omkring i Hollywood. Och fortfarande efter breakupet så är hon bara superdeprimerad.
Förlåt. Mm. Nu är vi inne i Colin Farrell-kapitlet. Och det här, så när jag läste boken, jag bara, Colin Farrell? Jag såg ju en annan person framför mig. Jag tänkte, vad fan?
Will Ferrell.
Ja!
Jag tänkte exakt samma. Jag googlade jag bara, till och med.
Jag bara, men gud. Har hon varit ihop med Will Ferrell? Och så bara googlade jag bara, nej. Det är ju den snygga Colin.
Men trots den här skojiga tiden så är hon fortfarande deprimerad. Känner sig fel hela tiden. Jag försökte verkligen vara social.
Mm. Sen så medans nyheterna och allt håller på att skriva positivt om Christina Aguilera och Justin Timberlake. Mm. Så är ju Britney här inne i sin Madonna-era.
Mm.
Och det menar jag alltså inte att hon försöker vara Madonna. Utan detta är när hon kommer i kontakt med Madonna. Och hon skriver ju, alltså rätt så, hon ägnar ju ett och annat.
Och inte bara det här kapitlet.
Nej, utan boken är en kärleksbeskrivning till Madonna.
Och alla kvinnliga kändisar, det är Reese Witherspoon, det är Mariah Carey, det är Jennifer Lopez, det är Madonna. Inte så många women of color. Jennifer Lopez på sin höjd.
Men hon har ju, alltså hon har verkligen jättemycket fint att säga om Madonna och hur hon hade hanterat musikindustrin när det kom till sexism och mobbing. Och...
Mm, men också att Madonna introducerar henne till en ny religion.
Men alltså det här är en otrolig era i popkulturen när Kabbala var en grej och vi är ju lite för unga för att komma ihåg The Craze, men det var ju The Craze.
Det är någon slags tolkning av ljuden.
Ja, och du skulle ha någon, om det var något armband, vet du vad, killgissar väldigt mycket nu, men någonting. Otroligt. Hon introducerar henne till det i alla
fall. För det är verkligen, äntligen kommer Madonna in och börjar ge Britney ett feministiskt uppvaknande. Britney
more peace.
Hon behöver en mentor, en förebild. Jag känner, yes, Madonna.
Hon behöver religion.
Help her. Och sen bara, och då introducerade hon mig till Kabbala. Allt. Sure. Och då har vi här att hon äntligen tar lite semester och drar till Las Vegas.
Ett otroligt ställe att ta semester på.
Mm, hon släppte loss rejält på Palms Casino Resort.
Tillsammans med?
Paris Hilton. Mm-hmm. Också ytterligare en person som hon
älskar.
Hyllar till skyarna. Ja. Är verkligen så. Hon är så snäll.
Vi behöver nog inte ifrågasätta äktheten att Paris Hilton var på bröllopet.
Nej. Varför skulle vi ifrågasätta det?
Det var jättemånga som sa att de, varför är hon där?
Jaha, du, jag trodde du menade ifrågasätta att hon var
ja,
hon,
när
det
hon
finns
var
bilder.
Ja,
vadå att du menar att det är photoshoppat att Paris Hilton var på bröllopet?
Hon ställer ju in någonting med presidenten för att vara där. And ja, honestly, ja, ja. I believe it ja. After this book.
Men så de festar och vi drack mycket.
Ja.
Och det blev hej alkohol, utropstecken.
Mm. Oh, som folk i 20-årsåldern lät göra efter några drinkar hamnade jag i säng med en av mina gamla kompisar.
Den tredje kvällen vi var där blev han och jag totalt aspackade. Jag har inte ens några minnen från den natten, men av det jag har kunnat pussla ihop i efterhand tog vi det bara lugnt på hotellrummet, kollade på olika filmer. Och sedan fick vi den strålande idén att bege oss till A Little White Chapel klockan 3:30 på morgonen. När vi kom dit höll ett annat par precis på att vigas. Så vi fick vänta.
Ja.
Vi fick stå i kö för att gifta oss. Mm. Och det här är... Det är lite återkommande och det blir väl mer så nu i resten av boken när vi kommer in i perioder då hon mår dåligt. Hon upprepar flera gånger. Hon är fortfarande traumatiserad av breakupet, sättet media och paparazzin är mot henne. Hon är deprimerad, hon självmedicinerar, börjar festa. Men hon försöker också säga så. Jag var bara en tjej i 20-årsåldern. I was just trying to
have fun. Jag drack bara lite. Ja. Oh, jag kommer inte ihåg vad vi gjorde på kvällen.
Lite säger hon. Hon säger mycket. Men sen så är det så. Och sen gifte jag mig med min kompis. Mina föräldrar blev jättearga. Jag förstod inte vad det var jag hade gjort som var så himla förfärligt. Jag tänker, ändå rimlig sak att som föräldrar känna, herregud, annul the fucking marriage.
Också, när du är ändå god för några goa miljoner. Du behöver inte ens vara en galen förälder där. Nej. Det är bara en rimlig grej att vara så. Fanns det en prenup?
Verkligen. Äktenskapet varade i 15 timmar.
För att hon blev tvungen att annullera med sina föräldrar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen så, som i Britneys liv i den här boken, så är det dags att turnera igen.
Mm. Och vem träffar hon på den här turnén? Kevin Federline.
Mm.
När jag läser den här boken så det hon får utstå sen, alltså redan under hela sitt liv men framförallt senare, är ett så stort trauma. Så vem som helst hade blivit psykiskt sjuk av det och galen. Och säkert utvecklat olika missbruksstrategier för att överleva. Men det är också sådana saker som man bara droppar lite här och var. Som till exempel, sen gifter vi oss. Eller, som man insåg, men hur mådde du egentligen? Eller vad hände här egentligen?
Ja, vad är det egentligen som händer när du skriver om de här sakerna?
Och inte för att misstro hennes version eller säga att det inte är det sundaste någonsin egentligen att bli knäpp i ett sånt sammanhang. Men det är ändå, man vill veta mer.
Mm.
Sen snackar hon skit om att det är så jobbigt att vara en artist och uppträda. Det är mycket lättare att vara skådespelare. Och jag tänker, var är vi på väg nu? Varför har du med den detaljen? Jo, det är ju nämligen så att Jamie Lynn har precis landat en roll som skådespelare på Nickelodeon.
TV är den lyxiga delen av den här branschen. Att turnera är det inte. Älskar citatet. Två grejer med att vara gravid. Jag älskade sex och jag älskade mat. Båda de sakerna var fullkomligt otroliga rakt igenom mina två graviditeter.
Men hon var bara så elak.
Mm. Ja, det säger hon ju verkligen att hon ångrar.
Mm, och det är här det här börjar. Den här extrema elakheten.
Mm.
Hon upprepar det flera gånger. Och det börjar kanske under graviditeten och sen blir hon... hon får en förlossningsdepression och det ena leder till det andra och allting bara slutar med att hon är elak och arg hela tiden.
Mm.
Och arg kan jag ju verkligen förstå att hon är. Hon får sin första son Sean Preston 2005. 3 månader senare blir hon gravid igen.
Perfekt.
Imponerande med tanke på Rihanna att man tappade hakan över... Va? Gravid igen?
Mm-hmm.
Britney, hon låg i.
Och det är ju här hon börjar beskriva mer och mer hur paparazzin tar över hennes liv. Och det hon börjar med att belysa är att ingen i medievärlden verkade inse att jag redan var väldigt hård mot mig själv. Visst kunde jag släppa loss rejält ibland, men innerst inne ville jag alltid vara andra till lags.
Mm.
För hon känner hur de pratar om henne i media. Och här börjar ju en absurd förföljelse.
Mm.
Hon... Som typ inte tar slut sen.
Nej, exakt. Och vi minns ju alla paparazzi-bilder när hon sitter och kör bil med hennes ena son i knät. Och om det är någon offentlig förälder, om det är något offentliga föräldrar vet så är det just bilstolar blir folk tydligen galna.
Tydligen har folk jättemånga åsikter där.
Ja, och till hennes försvar så situationen hon beskriver är att hon försöker rymma från en paparazzi. Hon försökte bara köra... En liten sträcka och allt var kaos och bara satte barnet i knät, körde långsamt. De här bilderna sprids över hela världen. Hon anses som en olämplig förälder. Samtidigt då som hon har de här två barnen så börjar Kevin Federline börja jobba med sin musik.
Han ska bli artist. Och det är så himla kul att han verkar vilja bli lite samma typ av cool kille som Justin Timberlake. Ett Venn-diagram finnes.
Han släpper en låt, han blir rappare då han släpper en låt som heter alltså Röv på portugisiska. Jag har aldrig hört hans musik.
Och det tror jag vi ska vara glada över.
Popozão.
Perfekt.
Det finns även en a cappella och en instrumental version av den låten.
Det behöver vi inte uppleva. Nej, men så att medan hon har liksom fött 2 barn i Jagade Paparazzis så håller han på att spela in musik. Håller på att spela in musikvideos och han flyger liksom till New York. Och lämnar henne för att där pursua sin musikkarriär. Och hon tänker, låt mig flyga dit för att träffa honom. Varpå han vägrar träffa henne.
Mm.
Jättekonstigt beteende.
Det är mycket att han typ bara inte vill umgås med henne och familjen. Samtidigt som han är med i olika skvallertidningar och gör intervjuer. Och han målas upp som så familjefar. Mm. Men vill inte umgås med dem.
Mm. Han var i studion jämt och ständigt. Han trodde verkligen att han var rappare nu. Stackars liten. Han tog det verkligen på största möjliga allvar.
Mm. Och... som man verkligen kan förstå så börjar hon ju tappa det. Här börjar, det känns som att vi har sett det 3 gånger i det här avsnittet.
Men här kan jag förstå det.
Här börjar hon tappa det. Hon säger det själv. För när de renoverar huset så vill hon ha marmor överallt. Jag vill ha marmor. Jag behöver marmor. Men jag tror det var då jag insåg att jag hade blivit lite knasig. Så skriver hon om sin dåliga klädsmak. Jag hade dålig klädsmak. Jag har för tusan fortfarande dålig klädsmak. Och det är ingenting jag hymlar med. Det är någonting jag jobbar på.
Och vet du vad? Där vet man igen att det är fan hennes egna ord.
Ja, hon säger också. Jag var inte manipulativ. Jag var bara korkad. Sen har vi då kampen om ensam vårdnad.
Ja.
Båda ville ha ensam vårdnad över barnen. Och han började hävda att hon inte borde få ta hand om barnen i pressen. Och här tänker jag väldigt mycket på Joe Jonas och Sophie Turner. När man läser om gifta kändisar som bråkar vet man aldrig vad som är sant. Jag utgår alltid från att mycket av vad som skrivs är historier som har läckts till tidningarna i syfte att få övertaget i barnvårdnadstvistar. Och nu, you guys, nu börjar jag gå ut för. Gud, förlåt.
Nej, det är hemskt. Alltså,
det är verkligen hemskt. Men det är verkligen, nu börjar det verkligen gå ut för att hon får, av någon anledning som jag inte riktigt förstår, men hon får inte träffa barnen under flera veckors tid. Sen hamnar vi på rehab.
Mm-hmm.
För att få tillbaka vårdnaden så säger de att hon måste lägga sig in på rehab. Så hon gjorde det.
Trots, inte för att hon tyckte att hon hade någon substansberoende. Som
nej, och, men jag tycker ändå att hon har nått någon poäng här utan att såklart veta hur det egentligen står till. Men hon tänker att hennes problem handlar mer om ilska och sorg än om missbruk.
Mm.
Det kan verkligen ligga någonting i det.
Mm.
Här har jag skrivit ett frågetecken. Mitt management team sa upp mig. En livvakt vittnade i rätten i vårdnadsärendet med advokaten Gloria Allred vid sin sida. Han sa att jag knarkade. Han korsförhördes inte. Det liksom bara den nämns att hennes managementteam ser upp sig. Sen så händer också en sån grej som man har läst om i skvallerpressen. Och som man även när man läser hennes bok inte riktigt förstår. Eller så gör man det bara för att man, ja, hon mår ju dåligt. Men en säkerhetsvakt ska komma och hämta upp hennes barn. Först sätter hon Preston i bilen. Och sen så slår hon av en tanke att hon kanske aldrig kommer få träffa pojkarna igen. I och med att Kevin tog dem vid ett annat tillfälle och hon fick inte se dem på flera veckor. Så då springer hon in i badrummet med Jaden och låser dörren. Tills en insatsstyrka kommer in och bryter upp badrumsdörren. Så fort Jaden togs ifrån mig spändes jag fast på en bår och fördes till sjukhuset. Jag borde nog inte berätta det här. Men jag var helt utspårad. Jag knaprade en massa Adderall. Hon började dejta en fotograf.
Hon var blint förälskad i.
Vad menar hon med fotograf, Max?
Hon menar ju paparazzi.
Mm. Hon började dejta en paparazzi.
Han var alltså inte modefotograf.
Mm. Nej, men fotografen peppade mig till att göra uppror. Han lät mig släppa alla hämningar och älskade mig ändå. Där undrar man, kan det vara för
att han ville ha lite bra material?
Jag var kompis med paparazzin. Och
att han uppmuntrade dig till att släppa alla dina hämningar.
Mm. Hon säger även att jag pratade som om jag var tokig. Jag säger rakt ur, jag var hemsk. Hon säger här, jag var väldigt arg.
Mm.
Hennes mamma ringer henne sen en dag och säger att någonting är på gång. Vi har hört att du är eftersökt av polisen. Kom med oss till Strandvilla.
De är alltså i Mexiko, ska vi också lägga till här.
Är de?
Japp.
Jaha. Hon åker dit och rätt som det var så dök det upp helikoptrar över huset. Så plötsligt stormade en insatsstyrka med vad som kändes som 20 poliser in i villan. Och det är nu förmyndarskapet kommer in i bilden.
Mm.
Och trots att... Och som hon säger, förmyndarskapet är till för personer som är helt oförmögna att ta hand om sig själva. Men hon... släppte precis in bästa albumet i hela hennes karriär. Tjänade pengar åt massor av personer. Och hon bad om att vem som helst från gatan, bokstavligen vem som helst, skulle bli hennes förmyndare. Absolut inte hennes pappa, men det blir hennes pappa.
Och sen beskriver hon ju väl lite så här om, i detalj om förmyndarskapet och vem som gör vad och så. Men jag menar, det har vi gått över tusen gånger. Eller som vi tyckte om att kalla det, konservatorskap. För, inte för att vara den som är den med översättningen, men kanske inte alltid den bästa sharpest tool in the box, så att säga, vi själva.
Så länge, många avsnitt. Alltså många
som avsnitt. Konservatorskap, det var det vi som konserverade Britney när vi pratade. Perfekt.
Alltså, först så kan man förstå föräldrarnas perspektiv lite i allt det här kaoset. För man har ju, Britney behöver ju hjälp.
Någon hjälp behövs ju.
Hjälp behövs. Men sen så läggs detaljer som det här till. Samtidigt som mitt liv höll på att rasa samman skrev mamma en biografi. Och tjänar massa pengar på historien om hennes dotter.
Jag tycker det är intressant hur hon refererar till hur hon har varit duktig på att hantera sina kvitton. För hon menar ju att hon är ett förmyndarskap, hon är galen, hon är som crazy, men hon sparar med alla sina kvitton i en skål.
Ja,
in
i,
vad hon ska betala tillbaka i skatt och moms och allt sånt där, som ingen annan klarar av här i livet. Anyways. Men då beskriver hon en scen där pappan har satt sig i det här rummet. Han har tagit över kontorstolen, så att säga, i hennes hus. Skjutit rundan skålen med kvittorna för att ge plats åt sina egna saker på baren. Det vill jag veta mer om hur de har översatt den. För jag tror inte att det är en bar. Men anyways.
Om hennes kontor,
om hennes kontor är en bar med en kvittoskål, ifrågasätter jag. Om det kanske var bra med ett förmyndarskap. Så, kanske inte ett jättebra kontor. Så att se över lite om man får lov att ge lite så feedback på översättning. Se över den.
Med marmor överallt. Alltså från tak till golv till väggar.
Men då säger pappan, jag vill bara att du ska veta det här. Det är jag som bestämmer. Du sitter där i stolen och jag berättar för dig vad som händer. Jag är Britney Spears nu.
Hon beskriver ju massa detaljer om alla regler. De gör bakgrundskontroller innan hon får gå på dejt med någon. Hon lämnar blodprover varje vecka. Nej, det är personen som ska dejt som lämnar blodprov.
Ja.
Söker igenom att det inte är alkohol eller droger varje gång hon åker hem till någon. Hon får veta att hon inte får anlita en egen advokat. Vilket hon sen får reda på att det stämmer ju inte. Till och med mördare får bestämma vilken deras egna advokat är.
Tråkigt att hon var så naiv.
De tar ifrån henne hennes mobiltelefon. Hon är trött, hon är rädd. Hon har inte mycket kraft kvar i sig.
Och sen säger hon så, varför tror ni att jag gick med på det här förmyndarskapet? För att jag ville komma i kontakt med mina barn.
Precis.
Och vet du vad? Rimlig anledning.
Och det är helt sjukt att ha det som morot framför henne. Typ, gör det bara exakt som vi säger.
Och så får du lov att umgås med dina barn. Och det fick hon ju helt plötsligt
då. Som sagt, det hade man gjort betydligt mycket värre saker. Äntligen, efter hon har följt de här reglerna och går på autopilot och är död inombords, så får hon träffa sina barn igen.
Och sen så börjar hon dejta Jason Travick. Mm. Ett förhållande jag
missat, eller hur?
Inte kommer ihåg.
Nej, inte jag heller. Men hon säger att det var ett bra förhållande. Hon älskade honom, kände sig älskad. De förlovade sig. Men sen 2012 så blir han en av hennes förmyndare.
Mm.
Och då förändras känslorna för honom.
Va? Vad konstigt.
Jättemärkligt.
Jättekonstigt.
Och samtidigt som hennes Las Vegas-shower börjar, så träffar hon en till kille. Mm. En tv-producent. Charlie Eberson.
Ringer ingen klocka för mig
Ebersol,
här heller.
Ebersol, hette han. Jag älskade honom, skriver hon. Han tränade varje dag och åt kosttillskott. Och började ge henne energitillskott. Och det här gillade inte hennes pappa. Trots att hon känner att hon får ännu mer energi, är bättre på scen. De här kosttillskotten är receptfria. Men hennes pappa skickar henne till rehab på grund av de här. Och de här kosttillskotten vill jag väldigt,
jag vill väldigt gärna veta vad det var för energitillskott.
För vet du vad? Det här är inte den enda gången hon åker till rehab på grund av dem.
Energitillskott?
Mm, de hittar henne i en väska någon annan gång.
Det låter som att det är knark.
Det låter lite som det, va? Bara för att någonting inte är receptbelagt, menar du att ni köper den från langare?
Alltså, det låter trash shady, skulle jag vilja säga.
Men det kanske bara var
kosttillskott. En strikt diet.
Hon försöker ta sig ur förmyndarskapet 2014, men domaren lyssnar inte överhuvudtaget på henne. Och sen, Max, så träffar hon Sam Asghari.
Äntligen. De träffas ju på en otrolig inspelning till videon Slumber Party. Mm. Det är en av mina favoritlåtar.
Matt Tinashe.
Matt Tinashe, jag vet. Alltså,
friend of the show.
Oh. Kemin var otrolig från början, säger hon.
Genast började skvallerpressen skriva att han bedrog mig. De hade bara varit ihop i 2 veckor.
Vet du vad hon skriver också? Att de bara tar på varandra. Jag hade också tagit på honom hela tiden om han hade varit nära mig.
Men då bestämde pappa sig för att det var dags att skicka mig på behandling igen. Eftersom jag hade smygat ett receptfria energitillskott.
Mm, vill som sagt veta vad det är för energitillskott.
Mm, mm, mm. Och så säger han att hon måste gå på möten på anonyma alkoholister. Vilket hon faktiskt tycker om. Hon tvingas gå varje vecka hela tiden. Men den samhörigheten, hon, alltså också att träffa vanliga människor, ha genuina samtal är någonting som hon inte har fått så mycket av i sitt liv. Efter förmyndarskapet avslutas, vi är inte riktigt där än, men hon skriver här så får hon reda på att hennes pappa har installerat en avlyssningsapparat i hennes hem. De har avlyssnat samtal, sms, både liksom privata till hennes kille, till advokat, till hennes barn. Det måste ha varit fruktansvärt att få reda på den informationen. Och sen har vi då situationen med dansarna. Då hon säger att jag vill inte göra det där danssteget, det ser för svårt ut. Och då går hennes team in i ett rum, kommer ut. Sen säger de, vi tänkte skicka dig till en klinik.
Just det.
Du ska göra massa psykologiska tester. Du är inspärrad i flera månader. Och det är det här som hon beskriver som det här enorma traumat, kontrollerad varje dag, fick inte ha dörren
stängd. Ingen dö, exakt.
Möte hela dagarna, obligatorisk terapi. De sätter henne på litium.
Ah.
Och det här är ytterligare en sån grej som hon upplever som ett övergrepp. Mm. Både att hon blir tvingad och liksom hamna på rehabkliniken, vad det nu är, och att hon tvingas ta litium. Och när folk hör det så tappar de hakan. Hon skriver själv, litium är skadligt.
Mm.
Hon mådde dåligt av att ha det. Men det är också typ, ja, litium är det man ger för att behandla personer med bipolär sjukdom.
Mm.
Personer som är maniska.
Mm.
Jag tror även depression, schizofreni, det används för olika slags.
Men det är väl längden du talar som är farligt?
Jag vet inte, jag vill inte sprida misinformation. Nej. Om det. Men också, är man till exempel bipolär som inte menar att Britney är, jag vet inte, skulle eventuellt kunna vara. Så det är ju sällan en manisk person vill ta litium för att tas ner från manin. Och det är ju sällan de faktiskt vill få behandling för det, framförallt om de inte har sjukdomsinsikt.
Mm.
Sen tror jag inte att det enda problemet är bipolariteten i den här situationen.
Nej.
Utan och att då ge henne, medicinera henne och tänka att nu kommer situationen vara löst. Nu kommer hon må bra.
Nu kan hon jobba igen.
Ja, det är ju ett övergrepp.
Mm.
Men sättet hon pratar om det är liksom, ja men vad vet jag, du kanske behövde.
Ja men så, jag fick träffa en läkare, jag fick göra tester, jag klarade inte testerna. Mm. Så nu får jag hamna här och ta litium. Alltså det låter ju.
Ja, det är det som är ett rehab. Men,
ja.
Men det låter också fruktansvärt. Och hon behövde ju mer än bara rehabiliteras. Hon behövde ju att bli lyssnad på. Hon behövde kärlek, hon behövde trygghet, hon behövde vänner, hon behövde familj.
Ett vanligt liv tror jag det är du letar
en
efter.
En röst, mänskliga rättigheter. Och sen Max, en dag, kalla en av sjuksköterskorna som var schysst på den här kliniken över henne till sin dator. Titta på det här, sa hon. Jag kikade på skärmen och försökte begripa vad det var jag såg. Det var kvinnor i ett tv-program som pratade om mig och förmyndarskapet. En hade på sig en t-shirt med texten Free Britney. Sköterskan visade mig också andra klipp. Fans som sa att de försökte ta reda på om jag var inlåst någonstans mot min vilja. Och som pratade om hur mycket min musik betydde för dem. Och att det inte stod ut med tanken på att jag plågades. De ville hjälpa mig. Och genom att bara göra det hjälpte de mig. Hon såg folk marschera på gatorna, hörde de skandera befria Britney. Bra, tur att ni översatte Free Britney till befria Britney. Det var det mest fantastiska jag någonsin upplevt. Jag får gåshud när jag läser.
Ja. Det första steget mot att säkra min frihet var att få människor att förstå att jag fortfarande var en verklig person. Och jag visste att jag kunde göra det genom att dela med mig mer av mitt liv på sociala medier.
Mm.
Vet du vad? Kanske inte det bästa valet.
Men det var i Free Britney-sammanhanget.
Sure, men
utan sociala medier så hade vi inte fått upp ögonen för att någonting står på tok.
Nej, så är det.
Den här kvinnan behöver hjälp.
Så är det.
Och så här får vi också inblick i hennes tankeprocess. Hon försöker väcka liv i hennes kreativitet
Genom att bland annat följa bild- och musikskapare på Instagram.
Jag satte på en kille som gjorde flumiga videor. En var bara en vit tiger med rosa ränder som rörde sig mot en rosa bakgrund. När jag såg det kände jag en naturlig drift att skapa någonting själv. Och började leka med en låt. I inledningen lade jag till ljudet av en skrattande bebis. Jag tyckte det var annorlunda. Hessam, alltså Sam, sa: du kan inte ha med en bebis som skrattar. Men sen så ser jag att någon annan lägger upp en video med en bebis som skrattar i bakgrunden. Och då blir en avundsjuk och bara: det skulle vara min grej. Oh, her mind belongs in a museum.
Hon är otrolig. På kvällen den 22 juni 2021 ringde jag larmnumret från mitt hem i Kalifornien och anmälde min pappa för vanskötsel av förmyndarskapet.
Gås.
Gås, där hände det.
Äntligen ska hon få tala till en domstol. Och det är det här klippet som vi alla fick höra då hon liksom knappt andas.
Mm.
Och får lämna ett röstmeddelande eller prata med...
tajt skrivet så att säga. Beslut tajtare än den här podden. She had one thing to deliver and she delivered.
Oh, Gud.
Tänk om hon hade haft så att läsa sin not som Michelle och jag har när vi ska läsa anteckningar.
Mm. jag vet inte ens om hon hade en not. Jag tror att hon bara...
Hon bara körde.
Ja, som Bridges. Hennes Instagram captions. Men hon visste att hela världen lyssnade. Mm. Jag hade övat på vad vi skulle säga i flera dagar. Men nu var det dags. Nu när det var dags så kändes det övermäktigt. Eftersom så mycket stod på spel. Hon hade bett om att domstolsförhandlingen skulle vara offentlig. And boy, was it public. Jag tittade på Sam som satt bredvid mig. Han kramade min hand. Gud, saknar Sam. Förlåt. Ja. Jag tar tillbaka allt jag sa om dig. Inte ett enda ont ord om honom i den här boken.
Nej.
Men precis som de andra två killarna som hon nämner i boken som vi inte hade någon aning om att hon var förlovad med, ihop med, så säger hon inte ett enda ont ord om dem heller. Hon bara, ja, jag var inte kär i dem längre, men de
var där. Det.
Ja, de var där.
De var där. Även om den ena verkar ha gett henne droger, men anyways.
Och sen så upphävs förmyndarskapet.
Grattis!
Folkens jubel! Wow!
Nu äntligen var det mitt eget liv.
Ja, hon skriver här att hon jobbar på för att känna mer förståelse än ilska mot sin syster Jamie Lynn.
Yeah.
Sidan 245, viktigaste mening i hela boken. Jag får äta choklad igen.
Mm.
Och med de orden sagda, tack Britney Spears.
Tack the Britney woman Spears. In me. The woman in you for sure. Och med de orden så tackar vi för att ni har lyssnat på veckans booktalk.
Alltså verkligen säg till...
Om ni tyckte det här var vidrigt.
Mm. Och om ni tyckte att det var kul, tipsa alla ni känner. För vi kommer endast spela in fler sådana här boksammanfattningar om vi får många lyssnare.
För det var så otroligt skönare att inte behöva skriva en hel grov analys av att en person som har spelat i Vänner har dött. Faktiskt. Jätteskönt att inte behöva ha en åsikt om...
Om ni vill så kan vi recensera, jag vill ju inte sammanfatta hans självbiografi.
Mm.
För efter man har läst den kan jag meddela att...
Man... Don't speak ill of the dead.
Nej, alltså rest in peace.
Puss och kram allihopa.
Hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.